Men jag ska börja lite upplyftande här och säga så här. Livets villkor är att all glädje en dag övergår i sorg. Att allt som vi önskar i livet en dag kommer tas ifrån oss. Och dessutom att vårt innersta är så komplext och så unikt att varken våra närmaste eller vi själva förstår oss helt och hållet. Ytterst sett så är vi människor ensamma i den här världen. Och med en sån upplyftande start behöver jag tillägga att du och jag behöver fördjupa oss i Guds kärlek. För det jag konstaterar nu, att livets villkor är kärlekslöst och hårt, all glädje övergår i sorg, allt vi önskar i livet kommer tas ifrån oss, och att vårt innersta är så unikt och komplext att varken våra närmaste eller vi själva förstår oss helt och fullt. Då kan vi lägga till att Gud finns. Och Gud älskar oss. Och han är den som helt och hållet förstår oss. Vi kan få fördjupa oss i Guds starka kärlek till oss människor. Och jag vill göra det tillsammans med er en stund här nu. Och första Johannesbrevet ska vi snart läsa ifrån. En mycket praktisk bibelbok som ställer frågan: hur vet jag att jag lever i och av Guds kärlek? Hur vet jag att jag lever i och av Guds kärlek? Det här är ju en enorm fråga. Och den antyder att vi människor faktiskt kan få leva i och av Guds kärlek. Eller som Johannes uttrycker det, vi kan få förbli Gud och han förblir i oss. Och vi ska läsa en mening bara nu från första Johannesbrevets fjärde kapitel, 16:e vers. Där läser vi: Gud är kärlek. Och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom. Det finns mängder av namn på Gud. Jag skulle gärna vilja gå in på det, men jag säger bara en sak idag, att då Johannes ska beskriva Gud använder han ett ord som vi alla kan relatera till. Och det ordet är kärlek. Och då vi hör det ordet så vet vi vad Johannes här talar om. Alltså alla har vi upplevt hur det känns att få visa kärlek till någon och få kärlek tillbaka. Alla har vi upplevt obesvarad kärlek någon gång i livet. Och sången som inledde predikan kan man tolka som en text från en far till sin dotter. Och det är också Johannes ord för kärlek i den här texten. Agape, det betecknar faktiskt kärleksrelationen i en familj. Alltså Gud är kärlek, så som kärleken uttrycks mellan en förälder och ett barn. Jag tycker det är intressant här att Johannes, han namnger faktiskt Gud då han säger att Gud är kärlek. Han berättar för oss en avgörande aspekt av vem Gud är. Och det där med namn, det vet vi alla, det är viktigt. Det berättar vilka vi är. Jag minns en händelse faktiskt från en mycket speciell gudstjänst. Jag skulle, som det så vackert heter, ordineras till pastor i Missionskyrkan. Och det var en stor ordinationsgudstjänst i Philadelphia i Stockholm. Och jag stod där i en fullsatt kyrka, stolt, tillsammans med 30-tal andra pastorer och diakoner. Och då våra namn skulle läsas upp, så skulle vi ta ett steg fram så att alla fick veta vilka vi var och så. Och då turen hade kommit till mitt namn, så lästes namnet på personen som stod efter mig upp. Han tog ett steg fram och jag Ja, vad skulle jag göra? Jag stod kvar, kände mig lite utsatt där, men stod bara kvar på min plats. Och så efter att alla andra namn hade lästs upp, vilket ju kändes som en timme, så nämndes också mitt namn. Och så fick jag ta ett steg fram så här. Och äntligen, jag vet fortfarande inte vad som hände. Mitt namn hade av någon anledning hamnat sist på den här listan. Och det är ju bara en liten detalj. Men visst är det märkligt att det minns jag fortfarande tydligast av hela den festdagen. Det är det jag minns tydligast av allting. Det där med namn är viktigt för oss. Och att hamna längst ner på listan kanske du också upplevt någon gång. Om någon har glömt vad du heter, eller kanske uttalar ditt efternamn fel. Vissa av oss har ju sådana efternamn som kan uttalas på lite olika sätt. Eller om någon missar att läsa upp ditt namn, hur reagerar du? Vissa av oss kanske känner oss lite irriterade. Andra av oss skulle känna mer en känsla av skam. Eller både och. Å andra sidan, du har säkert också varit med om att du träffar bara någon som hastigast. Och så möts ni. Det kan vara några veckor senare, det kan vara ett år senare, så möts ni igen. Och den personen kommer ihåg vad du heter. Känslan är upprymdhet, glädje. Tänk att han eller hon kom ihåg mitt namn. Det där med namn är viktigt för oss. Det säger något om vilka vi är. Och det finns faktiskt ett namn som säger allra mest om Gud. Det namnet, menar Johannes, är kärlek. Gud är kärlek. Guds essens är kärlek. Guds djupaste identitet är kärlek. Och det innebär att Gud älskar allt han har skapat. Det innebär att Gud älskar alla människor. Vad är det som gör? Vad är det egentligen som gör att kyrkan och kristna inte självklart alltid kopplas samman med ordet kärlek? Kan det vara att många som kallar sig kristna i praktiken liksom inte tror att Gud är kärlek och därför inte heller kan tro att Gud älskar alla människor? Låt mig nu få bara rada upp några bibelställen och så vill jag se hur du reagerar på dem. Några bibelställen om att Bibeln talar om att hela mänskligheten är en del av samma familj. Familjen en gång. En familj som Gud älskar. Profeten Malaki säger: har vi inte en och samma fader? Är vi inte skapade av en och samma Gud? Och Paulus talar till atenarna i Apostlagärningarnas 17 kapitel och citerar en av deras egna skalder då han säger att det är i Gud vi lever, rör oss och är till. Är ni med? Alla människor. Det är inte begränsat till en liten krets. Gud är hela universums Gud, hela skapelsens Gud, alla människors Gud. Och vidare, Romarbrevet: av honom och genom honom och till honom är allting. Och i Efesierbrevet läser vi: därför vill jag falla på knä för fadern, efter vilken allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Det alla de här sammanhangen säger är att det vi har gemensamt, oavsett nationalitet, tro, språk, vanor, det vi har gemensamt väger mycket tyngre än det som skiljer oss åt. Och på ett sätt kanske du tänker, det här är väl självklart. Men låt oss fortsätta lite till. Kan vi se att alla människor vi möter är Guds avbild? Och säkert finns du här som inte är kristen än och tycker att självklart tror väl alla kristna att alla människor är lika värda, och det tror de. Men det här är att gå ett steg längre. Alla människor vi möter är Guds avbild, oavsett om människan i fråga har lärt känna Jesus eller inte. Alla människor vi möter i bilkön, på apoteket, på ICA, i folkträngseln en lördag förmiddag på Kungsgatan. Alla människor vi möter är Guds avbild. Varför, har du tänkt på det någon gång? Varför riskerar människor sina liv för att rädda någon de inte känner? Berättelserna är otaliga om hur människor, utan att beräkna risken, kastar sig ut för att rädda någon som är på väg att drunkna eller vad det nu kan vara. Alltså en krissituation. I krissituationer ser vi ofta hur människor riskerar sina liv för människor de inte känner. Det är som om alla människor intuitivt vet min nästa är lika värdefull som jag själv. Vi agerar intuitivt utifrån att vi alla är Guds avbild. Visst är det fascinerande? Tänk att det är så att en människa allt som oftast utan att beräkna risken kastar sig ut för att rädda en annan människa i nöd. Det är impulser i oss som bara finns där. Och jag tror Gud har lagt ner detta i varje människa. Det är en del av skapelsen. Han som älskar oss. Vi älskar i en mening för att Gud har älskat oss. Och den intuitiva, jag säger det igen, vetskapen finns hos alla människor på ett grundläggande plan, eftersom vi alla är Guds avbild. Och då återkommer jag till frågan, vad är det som gör att kyrkan och kristna inte självklart alltid kopplas samman med ordet kärlek? Kan det vara att det inte är så många människor ändå som har fått uppleva Guds kärlek som en verklighet, som en praktisk verklighet? Ta emot de här bibelorden. Herren är god mot alla, barmhärtig mot allt han har skapat. Glömmer en kvinna sitt lilla barn, bryr hon sig inte om den hon själv har fött. Och även om hon skulle glömma, glömmer jag aldrig dig. Nej, ditt namn är skrivet i mina händer. Nådig och barmhärtig är Herren, sen till vrede och rik på kärlek. Där har du Saltaren och Jesaja. Och i Nya testamentet så blir Guds kärlek som allra tydligast i Jesu liv och berättelser en självklar del av Jesu vardag var att umgås med människor som inte hade några religiösa koder. Människor som stod utanför det etablerade samhället. Jesus är där med dem. Han pratar med dem. Han lyssnar till dem. Han tar del av gemenskapen med dem i samtal, i måltider, i promenader. Jesus visar genom sitt liv att Guds kärlek är så mycket högre, större, djupare och sannare än någon människa kan ana. Jesus lever ut detta och Jesus berättar fantastiskt om Guds kärlek. Han berättar i Lukas 15 om en kvinna som förlorar ett mynt, en herde som förlorar ett får och en pappa som förlorar sin son. Alltså saker och människor blir funna. Jesus berättar om en Gud som aldrig ger upp på oss människor. Som älskar oss högre, större, djupare, sannare än någon människa kan ana. Tänk dig vad det är Jesus säger. Jesus säger så här: Gud är som en äldre kvinna som fortsätter leta efter ett tappat mynt tills hon hittar det. Gud är som en herde som inte vilar förrän han har hittat sitt bortsprungna får. Och Gud är som en far som inte kan vänta att omfamna en förlorad son som kommer hem. Gud ger aldrig upp oss människor. Och nu är vi redo att läsa hela bibelpassagen från första Johannes. Gud är kärlek. Och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom. I detta har kärleken nått sin fullhet hos oss, att vi kan vara frimodiga på domens dag. Till sådan som Kristus är, sådana är vi i denna världen. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. Till rädsla hör samman med straff, och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet. Vi älskar därför att han först älskade oss. Om någon säger, jag älskar Gud, men hatar sin broder, då ljuger han. Till den som inte älskar sin broder som han har sett, kan inte älska Gud som han inte har sett. Och detta är det bud som han har gett oss. Att den som älskar Gud också ska älska sin broder. Då Johannes fattar pennan och skriver detta, så är det underförstått att han omges av människor som hatar sin broder. Men då Johannes ska visa vad kontrasten är, motsatsen är till Guds kärlek, då säger han inte hat. Det som hindrar oss att uppleva och ge vidare Guds kärlek, det är rädsla, läser vi. Det är rädsla som gör att vi inte kan älska vår broder, älska alla människor. Jag lovar att räcka upp handen nu, så våga det ni också. Jag tänker ställa en enkel undersökande fråga till er. Och jag är än en gång redo att stå med skammen. Hur många här inne har någon gång undvikit någon ni känner i en affär? Ta ett djupt andetag. Och för alla er som hör detta efteråt, så var det 90%. En väldigt styrkande siffra. Så ibland undviker vi människor. Har du någonsin ställt dig frågan varför du duckar bakom cornflakespaketen någon gång? Varför? Kanske är det för att vi inte orkar möta människor om vi inte mår så där jättebra. Vi vill ju känna oss på topp. Vi vill ju kunna visa upp en fin fasad. Kanske kan det vara att vi inte känner oss helt okej i den där andra människans ögon som vi råkar se. I grund och botten handlar ju detta fullt förståeliga beteende då om rädsla. Och låt mig bara berätta om två personer som gömde sig bakom cornflakespaketen. I berättelsen om Adam och Eva är det som om den där ormen som man kan läsa om öppnar deras ögon, och så blir verkligheten helt plötsligt ett problem, någonting att vara rädd för. Och man kan läsa i skapelseberättelsen att människan nu upptäcker att hon är naken. Alltså helt plötsligt måste verkligheten döljas, förskönas, försvaras. Och det där fikonlövet som täcker de mer elementära delarna av kroppen blir liksom som en första markering att mänskligheten nu börjar tro att ska hon bli älskad och accepterad, så måste hon gömma undan verkligheten om sig själv, om vem hon är. Människan har insett att hon är naken, det vill säga människan har tappat bort Guds ovillkorliga kärlek. Och istället börjat sträva efter att själv bli Gud, att själv bli stor, att själv klara av sitt liv och bygga upp någonting. Och då Adam och Eva möter Gud igen, För han ser ju dem hela tiden. Det är lite svårt att gömma sig för Gud i affären. Guds fråga till Adam är: var är du? Var är du? Och Adam svarar: jag hörde dig komma i trädgården och blev rädd eftersom jag är naken, och så gömde jag mig. Herren Gud sa: vem har talat om för dig att du är naken? Har du ätit av trädet som jag förbjöd dig att äta av? Vi gömmer oss för Gud. Vi gömmer oss för varandra. Vi gömmer oss för oss själva. För vi är rädda för verkligheten. Men om vi skulle upptäcka den där verkligheten, så skulle vi se: jag är inte Gud. Jag är en sårbar människa i behov av nära gemenskap med andra människor. I behov av nära gemenskap med Gud. Och det är därför så många aldrig får uppleva Guds kärlek. För rädslan för verkligheten har följt mänskligheten genom hela historien. Vi blundar för det vi inte vill se i våra liv. Och samtidigt skapar vi en idealbild inför andra hur vi skulle vilja vara. Och det är alldeles uppenbart att vi blir rädda då. Att möta den som avslöjar oss. Och det kan vara Gud då. Det kan vara andra människor. Det kan vara oss själva egentligen. Att möta oss själva på djupet. Och så står Gud där hela tiden. Med kärlek och med längtan i rösten. Så ropar han varje dag. Till varje människa. Och det gör han också just nu. Samma ord. Som han ropade till Adam och Eva: var är du? Var är du? Och då vi hör de orden, så behöver vi inte vara rädda, för Gud älskar oss precis som vi är. Hans kärlek, hans förlåtelse finns tillgänglig varje dag. Och då vi tar emot Guds kärlek, vad händer då? Då tror jag du och jag kan känna att vi inte behöver gömma oss längre. Vad finns det att dölja? Jag är okej som jag är. Även om jag har en dålig dag. Vad skönt att andra människor får veta det. Då kan de också slappna av. Då vi tar emot Guds kärlek, så kan vi möta andra människor. Vi kan älska andra människor. Och vi kan också förlåta andra människor. På samma sätt som vi blivit älskade och förlåtna av Gud. Så låt mig till sist bara be dig att fundera vidare på den frågan. Vad är du rädd för? Det är inget farligt att närma sig de frågorna. För Guds kärlek finns där ständigt för oss. Vad är du rädd för? Finns det något hos dig som du inte vill kännas vid? Finns det något hos andra människor? Gäller det en oviss nutid och framtid? Våra liv är ofta svåra. Men hör då Gud, då han med kärlek i rösten undrar: var är du? Han som älskar dig precis som du är och vill möta dig precis som du är. Och idag kan du få ta emot Guds kärlek. Du ska först få lyssna till en sång om Guds kärlek till dig. Och sen får vi ta en stund och vi får samtala med Gud var och en genom att tända ett ljus, ta emot förbön eller bara vara där vi är och samtala med Gud. Men jag vill dela en sång om Guds kärlek som heter "För att jag älskar dig".